tryckte tydligen inte tillräckligt hårt på knappen. Det var en för stor utmaning för mig. Så vi får se hur det här går. Jätteroligt att få predika igen. Jag är en av församlingens pastorslärlingar. Och som vanligt när det är en av pastorslärlingarna som predikar, så är det ju en text som innehåller dom och något svårt. Men det är väl härligt. Sist predikar jag om de 10 plågorna, så det är inte värre än det så. Vi ska läsa texten tillsammans. Och det är från, den kommer förhoppningsvis upp på väggen snart, men om ni vill följa med era biblar så är det från Hebreerbrevet kapitel 10. Vers 19-39. Ja, titta. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen. På den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd, och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, till han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen, återstår inte längre något offer för synderna. Då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som ska förtära dem som trotsar Gud. Den som överger Mose lag måste utan förskoning dö om 2 eller 3 vittnar mot honom. Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet genom vilket han har blivit helgad och kränker nådens ande. Vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den. Och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlade så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att bli berövade i er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Förra veckan så pratade Magnus om Jesu offer. Att Jesus offrade sig en gång för alla. Och att det var ett slutgiltigt offer. Att nu behöver man inte längre frambära den typ av offer som man gjorde under, som judarna hade gjort under en lång tid. Det är ett offer som tar bort alla våra synder när vi vänder oss till Jesus för att bli befriade. Dagens text tar sin utgångspunkt i det offret. Om ni var uppmärksamma så la ni märke till att dagens text börjar med ordet så. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen. Vi ser konsekvensen av den här befrielsen ifrån synden. Det är att vi kan gå in i helgedomen. Vi kan komma in i det allra heligaste, gå förbi förhänget. Vi kan komma in till Gud själv. Att vi blir befriade från våra synder och genom den befrielsen har gemenskap med Gud. Är inte det det största och mest fantastiska. Jag stannar också upp inför ordet frimodigt. Att vi frimodigt kan gå in genom förhänget, komma in för Gud. Alltså vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte huka oss i skam. För att även om såklart medvetenhet om våran syndfullhet har sin plats. Och syndabekännelsen har sin plats i gudstjänsten. Så är det så att när vi vänder oss till Jesus och blir befriade från våra synder. Så behöver vi inte längre låta de synderna tynga oss. Utan vi kan gå med lätta steg inför Guds ansikte. Det är underbart tycker jag. Vi behöver inte stanna kvar i en känsla av uselhet. Utan vi kan komma med glädje. Vilken glädje är det inte att få vara hos skaparen. Som är källan till vårt liv och källan till allt liv. Och den enda som kan göra vårt liv helt. I all vår kluvenhet. Det här livet tillsammans med Gud. Kännetecknas av vissa saker. Direkt efter att författaren här har konstaterat. Att vi kan gå inför helgedomen. Så följer några förmaningar eller uppmaningar. Som börjar med det här orden. Låt oss. Alltså han uppmanar sig själv och de man skriver till. Att nu ska vi göra det här. Och det första är att låt oss träda fram inför Gud. Med uppriktigt hjärta och med trosvisshet. Eller i tro kan man säga. Och det är ju inte en slump att författaren börjar här. Man kan säga att man börjar med att konstatera att det är möjligt för oss att komma inför Gud. Men så kommer också uppmaningen. Så låt oss göra det. Låt oss inte tveka. Låt oss inte vackla. Som ni säkert har hört under de tidigare predikningarna genom Hebreerbrevet. Så finns det vissa problem hos Hebreerbrevets mottagare. Att vissa har liksom börjat tumma på det här med tron på Jesus. Och man verkligen ska hålla fast. Så här kommer liksom uppmaningen att tveka inte. Träd fram inför Gud. Ja. Det kanske var så att Hebreerbrevets mottagare tyckte att priset hade blivit för högt. Att när förföljelse väntade eller de blev utsatta för det så var det inte värt det. Men här blir vi påminna om att det är värt det. Nästa uppmaning är att vi ska orubbligt bekänna vårt hopp. Vad är då vårt hopp? Ja, det kan ju vara många saker. Men i det här sammanhanget så tänker jag att det handlar om det framtida hoppet som redan nu börjar förverkligas. Och det är att Gud genom Jesus Kristus en gång ska ställa den här världen till rätta. En gång ska utbreda sitt rike. Och det har Gud börjat med redan nu. Ibland känns det som att det är svårt att tro. Alltså man kan titta på hur världen ser ut. Och så kan man bli rätt nedstämd av det. Och känna att det här ser inte ut som att Gud håller på och ställer saker till rätta. Vissa saker verkar ju bara bli värre. Om man tar förra året som exempel så var det mängder av nya konflikter som blossade upp. Eller konflikter som förvärrades. Men jag tror att vi behöver, trots det vi ser av mörker, att vi envist, ja orubbligt och på ett sätt naivt fortsätter att bekänna att Gud är den som har kontrollen över vår värld och Gud är den som ska ställa allt till rätta. En del undrar om inte ett hopp som det här gör oss världsfrånvända. Att vi på något sätt sluter oss och tänker att ja, men den här världen går väl som det går. Så vi ägnar oss åt bön och så säger vi att Gud fixar det här någon gång. Och liksom att det verkar naivt att hoppas på att det är Jesus, en man som dog på ett kors för jättelänge sedan, som ska göra att världen blir bättre. När det i själva verket tänker man, är praktiskt arbete som behövs för att åstadkomma någonting. Men jag tror snarare tvärtom. Att det är ett hopp om förändring i våran värld utan Kristus som är naivt. Att det är bara genom Kristus som vi kan hoppas på att, ja, på att det en gång ska bli som det är tänkt. Självklart så ser vi goda initiativ bland människor, också människor som inte är kristna, som vill förbättra och åstadkomma fred och sådana saker. Men jag är övertygad om att utan Gud så är världen på något sätt i syndens grepp. Och att vi behöver Gud för att kunna få verklig befrielse. Och vill jag säga att det här hoppet behöver inte göra oss världsfrånvända. Utan det är snarare så att vi kan placera in det vi gör för att, så att säga, sprida hoppet. Det vi gör för att sprida Guds rike. Vi kan placera in det i den större berättelsen av vad Gud gör för att sprida sitt rike. Så om vi hjälper en flyktingfamilj till exempel. Jag tar det konkreta exemplet, för det har vi ju faktiskt gjort. Så kan man å ena sidan resonera att det återstår tusentals flyktingar som inte vi har hjälpt. Liksom. Men det lilla vi gör, det är ändå en del av det större frälsningsverk som Gud gör. På det sättet kan vi få kraft att fortsätta göra de sakerna som vi ska göra. Vi kan få kraft att fortsätta vara trogna. Vi får nu se Guds rike bryta fram i liten skala, det som vi en gång ska få se fullt ut. Nästa sak hakar i det jag sa om hoppet. För där står det, låt oss sporra varandra till kärlek eller ja, till att göra goda gärningar mot varandra. Ett liv inför Guds ansikte måste innebära att vi visar varandra kärlek. Och nu kanske en del skulle kunna reagera på ordet måste. Eftersom att man tänker att den kristna tron ju handlar om att vi aldrig någonsin kan bli frälsta genom våra egna gärningar. Utan att befrielsen och nåden är någonting som ges oss. Men här använder jag ordet måste i en annan bemärkelse. För jag tror också att vi aldrig kan bli frälsta genom det vi gör. Utan det är mer så att när vi närmar oss Gud, när vi kommer inför Guds ansikte och lever ett liv i tillbedjan, så leder det oundvikligen till att vi får kärlek, eller vi lever i kärlek också till våra medmänniskor. Sen syndar vi, det är inte det. Men det går inte att närma sig Gud utan att också närma sig andra människor och andra människors behov. I Jakobsbrevet till exempel så står det ju, som ju handlar mycket om det här med tro och gärningar, så står det ju, visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Att det är svårt att tro på att en tro är verklig och levande om den inte har ett praktiskt utlopp. Och här blir också gemenskapen viktig. Det står inte bara att gå ut och vara en god medmänniska. Eller gå ut och göra goda gärningar. Utan det står att sporra varandra till goda gärningar. Och till kärlek. I gemenskapen så får vi hjälpas åt att hjälpa andra. Vi får en plats där vi kan lära oss att se andra människors behov. Och vi får också ibland kanske en möjlighet vi inte hade fått annars. Till exempel så har många varit involverade i att hjälpa familjen Arifi som nu har fått uppehållstillstånd och allt sånt. Och det är säkert många av oss som aldrig hade kunnat komma i kontakt med dem eller en annan flyktingfamilj om det inte hade varit genom kyrkan. Så dels blir kyrkan en plats där vi får hjälpa. Men det är också så att i kyrkan så har vi en chans att inspireras och utmanas av varandra. Den sista låt oss punkten. Den handlar om att inte försumma sammankomsterna. Det kan ju låta ganska torrt och tråkigt. Måste man gå till kyrkan varje söndag? Att det handlar om på något sätt. Att det blir som ett bud som påförs. Men egentligen så tror jag att författaren är ganska realistisk och pragmatisk i det här. Att han ser att konsekvensen av att inte delta i sammankomsterna, det är ytterst att man också förlorar fokuset på Kristus och ytterst kan förlora tron. Visst, det finns säkert en och annan som liksom på ett sätt då klarar att behålla tron utan kyrkan. Men på något sätt blir tron sitt minimum utan kyrkan. I kyrkan så har tron sitt utlopp och blir vad den är tänkt att vara. Och utan sammankomsterna blir det svårt att hålla fast vid och bekänna Kristus. Särskilt som kyrkan ju är kallad att vara ett tecken för världen, ett tecken på vad Guds rike är. Det blir väldigt svårt att gestalta det själv, när det är gemenskapen som är kallad att gestalta det. Och som jag sa tidigare så är gemenskapen också viktig för att hålla fast vid de goda gärningarna. Och gemenskapen är viktig för att hålla fast vid hoppet. Och gemenskapen är också den plats där vi återigen får komma inför Guds ansikte. Så de här tre första sakerna som jag sa om att komma inför Gud och hoppet och kärleken. På något sätt så alla de möjliggörs genom kyrkan och genom gemenskapen. Alltså, bakgrunden till de här väldigt skarpa och allvarliga orden som det här följdes av har just att göra med det här att människor lämnar gemenskapen och också lämnar Kristus. Det står ju så här: ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen, återstår inte längre något offer för synderna. Då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som ska förtära dem som trotsar Gud. Och lite längre fram kunde vi läsa: hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet genom vilket han blivit helgad och kränker nådens ande. Det som författaren adresserar här är inte att man återfaller i enskilda synder. Det handlar inte om att till exempel att man är otrogen och så är man det igen fast man vet att det är fel. Eller det handlar inte om att man förstör miljön en gång till och glömmer att återvinna. Det är något mycket allvarligare som står på spel här. Och det handlar om tron på Kristus själv. Det är ganska, som ni märker så är det ganska bökiga formuleringar. Så det kan vara lite svårt att få tag på det. Men när de säger det här med det vanhelga förbundsblodet genom vilket han blivit helgad. Alltså det betyder att man, när Jesus har befriat mig genom sitt blod då. Och så säger man nej, det vill inte jag ha med att göra. Alltså det är då man ställer sig utanför befrielsen. Och det är det som den här texten adresserar. Och varningarna är så skarpa för att det är allvarligt det som står på spel. Responsen på det handlar inte om att nu ska jag göra mitt bästa för att sluta synda. Utan det handlar om att hålla sig fast vid gemenskapen. Hålla sig kvar i tron på Kristus genom gemenskapen. Nästa del av den här predikan och av texten, det handlar om, då pekar författaren tillbaka på hur det var förr. Kom ihåg hur det var förr, säger han. Och sen är det nästan, man kan tänka sig att det är som ett romantiskt skimmer över den tiden som var. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till åtlöje. Ni led med dem som satt i fängelse och ni fann er med glädje i att bli berövade i er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och något mer varaktigt. det är liksom en tid som de verkar tappat bort någonting här som de hade. Och det är ju inte så att det författaren pekar tillbaka till låter ju inte i sig självt som något särskilt eftersträvansvärt. Att behöva lida och behöva bli av med egendom och alla de sakerna. Och ändå så pekar den här författaren ut den tiden som en alldeles speciell tid då de hade fått tag i något som var jätteviktigt. Det verkar som att man nu har vissa lämnat tron på Kristus därför att priset har blivit för högt. Och jag tror att det är kanske svårt för mig i dagens Sverige att tänka mig in i vad det kan kosta att ha en tro på Kristus. För att även i vår värld idag och vid den här tiden så innebär ju förföljelse risk för att förlora det egna livet eller närstående. Och det innebär alla möjliga förföljelser som man verkligen får ha respekt för. Så poängen är inte att jag vill liksom likställa våran erfarenhet eller våran situation med den situationen som de hade. För vad vi får utstå för våran tro, det är liksom på sin höjd att någon ifrågasätter oss eller att vi måste försvara. Ja, vi kanske tycker att det känns jobbigt att försvara vissa grejer i den kristna tron eller sådär. Vi kan bli kritiserade, men vi blir aldrig, det är aldrig någon som skulle, ja, det är aldrig någon som på allvar skulle hota oss för att vi har en kristen tro. Det menar jag här och hos oss i Sverige. Men om det gällde de här människorna som levde i förföljelse, att trots förföljelsen så är det värt det för att ni äger något som är så mycket bättre. Hur mycket mer gäller det då inte oss att tron på Kristus, att gemenskapen är värd så mycket mer än vad det kostar oss? För visst är det så att det kan kosta oss ibland. Framförallt är det så att man kan fråga sig själv om man tycker att det är värt det. Det är att tillhöra en kyrka, att ha en tro, det innebär ju ibland att man måste ta avsätta tid i bön, pengar i viss mån. Det kan ta emot att dela gemenskapen tillsammans med andra. Det kan ta emot att gå till kyrkan. Man undrar så här, vore det inte enklare utan tron? Vore det inte enklare om jag bara hade mig själv och min familj att tänka på och inte behövde gå till kyrkan också? Men det är värt det. Om det var värt det för dem som blev förföljda och utsatta, hur mycket mer värt det för oss är det inte då? Den ansträngning det kan innebära. Livet tillsammans med Kristus är något så mycket större och så mycket viktigare än någonting annat som vi kan sträva efter och uppnå här i livet. Texten säger också att de blev glada över att förlora sin egendom. Det är svårt att tänka sig att om jag kommer åka hem nu och sen har någon tagit cykeln och datorn och köksbordet, att jag skulle bli särskilt glad över det. Så, tack Gud, du har sänt någon till mig för att befria mig från den här lasten. Nej, så skulle jag antagligen inte uppleva det, utan jag skulle bli väldigt arg och ledsen. Och det skulle säkert stämma att jag skulle bli arg och ledsen även om det var någon som hade riktat in sig på mig för att jag var kristen. Därför att jag är ofta fäst vid mina saker och min egendom. Och det är naturligt att det blir så. Men jag tror att det är, alltså, för att verkligen få fatt i det här, att vad vi har i Kristus är så mycket bättre. Där fick jag in den här så mycket bättre som den här predikoserien handlar om. Att vad vi har i Kristus är så mycket bättre än allt annat vi har. Så kan man ibland behöva liksom befria sig själv ifrån att vara fäst vid egendomar och saker. Kanske fasta nu en bra tid att till exempel avstå ifrån konsumtion. Eller ja, äta måste man ju. Men alltså all onödig konsumtion. Och att försöka orientera våra liv mot Kristus. Och ja, vardagsretriten är ju ett bra exempel på platser där man kan gå och söka Gud på ett extra tydligt sätt. Och försöka få fatt i det där att det är så mycket viktigare än allt annat. Jag tror nämligen att det är väldigt lätt att den längtan man har är förknippad med konkret materiell förbättring. Att man vill ha en ny soffa, ett nytt kök, resa på semester dit eller så. Och där, det är inte så att jag vill raljera över det. För att så är det för mig också och för oss alla. Att det är lätt att längta efter de här väldigt konkreta och tydliga sakerna. Och det svårare är att den mer abstrakta längtan efter Gud, att det får fäste i vårt... Ja, vår dagliga längtan eller våra dagliga längtor. Men här tror jag att bön är viktigt. Och som jag sa, att lära sig att avstå ibland. Att säga nej till sina materiella längtan. Och erkänna det att det kanske inte är så. Men jag vill att min längtan ska vara att få se mer av Gud och mer av Guds rike breder ut sig. Den här texten, den slutar inte i varningsord och den slutar inte i förmaningar, utan den slutar i trösterikt ord. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Med tro betyder i det här fallet inte att man ska hålla någonting för sant här i huvudet. Utan tro betyder att hålla sig kvar vid gemenskapen. Att inte dra sig undan. Att hålla sig kvar vid Kristus. Så det här vi får vara uthålliga. Att fortsätta delta i gemenskapen, i gudstjänstfirandet och i husförsamlingarna. Det betyder att fortsätta vara uthålliga i tron. Vi praktiserar tron genom att delta i det kristna livet tillsammans med andra. Så länge vi gör det så tror jag och hoppas jag att den här sista avslutningen, att det gäller för oss också. Att vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Utan vi hör till dem som tror och räddar sitt liv. Amen. Vi ber.